Under sommarveckorna svarar vi på lyssnarfrågor i politiken. Det ska vi göra även i detta avsnitt. Jena Emte, Fredrik Wahlström, Joakim Runt i studion. Det kom in en fråga som handlar om pengar när det kommer till politiska beslut. Den lyder så här. Hur påverkar pengar och lobbying de politiska besluten i Finland? Och hur kan vi säkerställa att demokratin förblir stark och rättvis? Det här är en bra fråga. Var ska vi börja?
En stor fråga, men det är en bra fråga. Lobbying är ju att man försöker föra fram en viss grupps eller en viss saks åsikter till någon som fattar besluten, helt enkelt. Och lobbying har ju alltså en... Eller vad tänker ni när ni hör lobbying? Det har väl en ganska negativ klang?
Ja,
så har det nog, ja.
Och det kom ju ett sådant lobbyingregister som infördes i Finland här ganska nyligen. Och som alla sa, det här verkligen behövs. Så att man kan lite få listat att vem är det som uppvaktar våra politiker? Med vilka baktankar?
Alltid när det kommer register på någonting så då vet man att det är något...
Det är illa. Ja. Så det stämmer alltså, det finns en lite negativ klang där.
Ja, det finns en negativ klang. Men egentligen så är lobbying jätteviktigt för vår demokrati. Alltså, våra beslutsfattare kan ju omöjligen förväntas veta allt om allt. Mm. Och när de ska stifta lagar så är de ju helt beroende av att få veta hur påverkar den här lagen olika grupper eller olika intressen. Så att lobbying är alltså en kärna i vår demokrati. Men det viktigaste är ju att där det blir liksom problematiskt är ju om det finns olika styrkeförhållanden mellan de olika instanserna som hör av sig med vad man borde tänka på. Och det är väl där just liksom pengar kan komma in. Att ett stort företag kan ju ha många anställda som jobbar med påverkan, kommunikation mot lagstiftare. Som skriver jätteuttänkta lagtexter, förklarar exakt vilka konsekvenser det får eller varför man borde göra på ett visst sätt. Medan till exempel en medborgarorganisation kanske inte ens har en anställd, utan det är någon som gör det lite vid sidan om, har inte tid att lägga lika mycket tid på att skriva ihop det och har inte heller lika mycket tid att höra av sig och träffa och ha möten. Och då är det ju upp till beslutsfattaren att se till att man ändå bedömer innehållet från de här olika hållen på samma grunder. Att man inte fäster vikt mer vid den texten som kanske är mer utarbetad eller den personen som man har träffat flera gånger jämfört med en annan. Och det är väl där det liksom kan bli problematiskt.
Ja.
För att det är ju inte på jämlika grunder de står.
Alltså det springer, jag menar, du är politiker och det springer 20 personer från Cigaretternas vänförbund till dig och så kommer det en person från De fattiga babysarnas förbund. Så nu, jag menar, du har en massa info om det från Cigaretternas vänner och du vet väldigt lite om De fattiga babysarna.
De flesta babysar är ju ganska fattiga.
Ja, dessutom det. Så de borde ha en rejäl lobbyorganisation, sant?
Men ja, det här öppenhetsregistret eller det här lobbyingregistret som du nämnde, det är, alltså, det är jättenytt. Alltså det började gälla lagen förra året, i början av 2024, och sen april 2024 så måste alla som sysslar med lobbying, alltså försöker påverka beslutsfattare, alltså riksdagen eller ministerierna i olika frågor, meddela att de gör det. Och vem de kontaktar och i vilka ärenden. Och en forskare forskar just om lobbying i Finland sa att före det här så hade man ganska dålig koll på hur mycket, alltså man alltid vet att det finns lobbying. Lobbying finns ju överallt i hela världen, också i Finland. Men man har liksom inte haft riktigt koll för att det är någonting som det har inte funnits samlat någonstans, den här informationen. Och man har behövt ta reda på det själv. Alltså nu...
Och sen kan jag ju tillägga, vilket ju har varit helt absurt, något som Svenska Yle har legat i framkant med vår undersökning redaktion, det här att få ta del av besökslistorna till riksdagen. Och där har ju riksdagen alltså, och deras säkerhetsgäng alltså motarbetat. De har förstört de här listorna. De har försvårat arbetet så mycket som möjligt för Yle för att få just gå igenom, men vem besöker våra politiker och varför? Och det här kan man ju läsa mer om på svenska.yle, för det är en helt absurd historia som har tagits till rätten när riksdagen vill förstöra besökslistorna och Yle skulle vilja titta på dem. Så då är det ju bra på det viset att det kommer någon sorts öppenhet i form av det här lobbyingregistret i så fall.
Ja, och det är ju positivt. Alltså det är ju fortfarande ganska mycket i startgroparna ändå, och hittills har väl inte så mycket forskare kanske eller tittat på det. Jag vet inte hur mycket journalisterna heller har tittat på det. Att det är ju viktigt att den här informationen finns, men det den måste ju också användas. Alltså man måste också gå in och titta på vad där finns. Man måste också begära ut, för allting står ju inte där. Det står ju liksom vilka ämnen och vem man har kontaktat, men det står ju alltså handlingar och sånt. Så att det de här verktygen finns, men de måste också liksom, ja, nyttjas.
Jag var och tittade in i det där registret någon gång, och det var jättetråkigt. Alltså jag tror att på första plats var typ kommunförbundet. Var de ivrigaste lobbyisterna. Det var inte, vet ni, vapenindustrin eller någonting sånt där.
Ja, så när man tittar så är det ju liksom mycket, mycket inom skogs- och jordbruk som, och företagarna i Finland, och mycket mot ministrarna, till exempel skogs- och jordbruksminister Sari Essayah och så. Men en förbättring kanske ändå för det här registret som ska komma är att man också i fortsättningen skulle behöva meddela hur mycket pengar man också lägger på sin lobbyverksamhet, så att företag och stiftelser och organisationer måste just berätta hur många anställda, vilka resurser man har, så att det också ska just komma fram, de här maktförhållandena, att man ser hur de jobbar med det.
En annan sak jag tänker nu problemperspektivet där att det där du sa, Jenna, att politikerna måste få veta liksom vad som händer i samhället. Politiker kan inte själv ta reda på allting. Men sen finns det där att det där att är du politiker av en viss ideologi, då kanske du vill höra bara vissa liksom, du får en massa inbjudningar. Men det där, du svarar bara på det som du tycker att ser trevliga och kivoga ut. Medan det skulle vara bättre att det här politiker skulle tvingas lyssna på någon som kommer med helt annan åsikt och berättar någonting så här. Men säkert tänker lobbyorganisationer precis på samma sätt, att det där är det nu inte värt att ringa till och be upp och luncha, att det där har vi inte någon chans att påverka. Vi väljer bara ut dem som vi kan påverka lätt.
Sen är det väl så också, om jag förstått det rätt, alltså att i utskotten, när de här riksdagsledamöterna sitter och ska besluta gällande olika beslut, om de ska klubbas vidare eller inte, där får de ju också höra, där utsätts de ju också då för en massa experter.
I utskotten, ja.
Ja, inom olika områden och sånt. Så att,
visst, ja, där får man
också. Där är ju på ett sätt också en viss sorts lobbying.
Fast man ber också in remissvar till alla möjliga olika intresseorganisationer, liksom försöka få det så brett som möjligt, så att alla kan få säga sitt, så att säga.
Ja. Och det här, i det här lobbyingregistret så är det ju, alltså, det handlar om all kommunikation som inte sker offentligt. Så att där är det allt som sker i det privata ska man meddela, så att remissvar och sånt ingår ju liksom in. Alltså det ses ju inte som lobbying i just det här registersammanhanget. Men sen om man också för en väldigt aktiv kampanj, inte vet jag, på traditionella tidningssidor eller på sociala medier, så är det ju också en form av lobbying. Men så att det är ju också något som kan påverka. Men det finns liksom inga stora problem med lobbying eller korruption i vårt politiska beslutsfattande.
Ja, Finland är ju helt okorrumperat.
Enligt både så här internationella rankingar och också enligt en forskare som jag pratar med. Så det är klart att det finns gråzoner, och det är klart att det finns utmaningar, men större problem gäller just de här resurserna de här olika lobbarna har, att vilka är det som ändå får igenom sitt budskap mer. Sen så har vi utmaningar med vår valfinansiering, att vilka som får stödja politiska kampanjer, och sen också, jag vet inte vad det kallas riktigt på svenska, men med de här svängdörrarna, att hur snabbt en politiker efter att man inte längre är politiker kan gå till privata sidan och börja jobba kanske i ärenden som man har också beslutsfattat om när man har suttit i en maktposition.
Att det så är... den som trafiken från Samlingspartiet till de här vårdjättarna under ett tag där, kommer ni ihåg? Det var ganska ivrig.
Ja,
jag tycker att det skulle vara värre med trafik från andra sidan in till politiken.
Men sådana saker påverkar ju absolut väljares tilltro till att beslutsfattare faktiskt fattar beslut utifrån vad som är bäst för liksom det allmänna bästa, och inte, och att det inte är andra saker som påverkar det där beslutsfattandet. Så att, Så där har vi nog ännu saker att jobba på. Men det kan jag säga att det här öppenhetsregistret kom till i Finland ändå inte för att vi har stora problem. I många andra länder så har man tydligen behövt liksom skapa ett sådant register för att man just har haft en stor skandal, stor korruption eller lobbyskandal. Medan i Finland så såg man mer att man hade fått rekommendationer från internationella organisationer att det skulle vara bra att vi skulle skaffa ett. Men det krävdes inte liksom en stor skandal för att vi skulle börja bereda ett sådant register. Och nu har vi ju det. Sen ska under den här regeringsperioden så ska justitieministeriet granska det här registret. Att fungera det eller vad är det som ska kunna läggas till? Det här är ju bara lobbying som sker på statlig nivå. Så att kanske man skulle vilja också veta hur det ser ut på kommunal nivå och välfärdsområdesnivå.
Ja. Sen när det gäller pengar så börjar jag fundera på det just med valfinansiering och valreklam. Alltså det såg vi ju, eller där kanske håller ju kanske eventuellt alltså ett skifte på att ske. Alltså det här att...
Oj.
På det viset att den som har mest pengar, det är den som kommer igenom. Och vi såg på presidentvalet så Stubb brände ju alltså, jag vet inte hur många miljoner på sin valkampanj. Och bra gick det och sådär. Men samtidigt ser man ju nu de här riksdagsledamöterna som alltså lägger 0 euro på sin valkampanj. För de använder sociala medier. Och så blir de invalda med alltså en valbudget på 0 euro. Så där kanske det håller på att ändra lite det där att du behöver nödvändigtvis inte ha så mycket pengar för att faktiskt ta det hela vägen.
Det stämmer. Jag tycker att det brukar vara ett ganska stort så att säga, dragspel mellan om man så här jättepopulistiskt räknar hur många euro man spenderade på en röst.
Ja.
Så är det ju just som du säger, sådana som kommer in som har spenderat ett par cent ännu mindre.
Ja.
Och sen några som har kommit upp i stora siffror men ändå inte kommit in.
Nej, precis, ja. Så det är väl väldigt demokratiskt.
Ja. Men för att sammanfatta så fast lobbying och lobbare och lobbyism har ett otroligt negativt eller dåligt rykte så är det inte bara dåligt utan det är också som sagt viktigt för att olika intressen och olika saker ska höras när lagar ska stiftas. Att det är nog på väldigt få ställen som man ens har försökt begränsa eller förbjuda lobbare. Men ja, det är klart att man kan tänka så att på EU-nivå tror jag att det finns förslag om att till exempel förbjuda oljebolag att få lobba. Men samtidigt så finns det den här demokratiska principen att alla ska höras.
Och det måste man säga att det där, jag beundrar de politiker som tar emot lobbare och blir utsatta för dem. För att det där, så jag spontant tänker, så skulle det vara som att man skulle få samtal och telefonförsäljare hela tiden. Men telefonförsäljaren skulle inte nöja sig med att bara försöka hålla det kvar på luren. Utan de vill träffas på kaffe också eller på lunch.
Och sen kan det vara viktigt att bara så här betona att det finns en stor skillnad ändå på lobbying, alltså lobbyism och korruption. Alltså, lobbying handlar mer om att så här föra fram de här goda idéerna och goda argumenten, medan korruption handlar verkligen om att utbyta någonting av värde för att få det man vill ha.
Finns det en skarp linje där emellan?
Nej, inte en skarp linje, men det finns ändå en skillnad.
Det som vi gör också under sommarveckorna är att vi ger lite tips på saker och ting som tangerar politik som kan vara cool att läsa eller att titta på. Jenna, du har ett
superfint norskt tips.
Ja.
Jag ska inte försöka prata norska, men en vad heter det, serie som kom förra året eller för något år sedan, kanske till och med Makta. Alltså
Makta. Ja.
Makten på svenska finns på arenan. Handlar om Norges första, Nordens första kvinnliga statsminister och hennes väg till makten, Gro Harlem Brundtland. Den här är alltså framförallt bara jätterolig.
Jag har
den
hört
är helt knasig.
Den,
ja. En sak som verkligen sticker ut är att alltså, den utspelar sig på 70-talet, men den är inspelad i så här 2020-talets Norge. Och de har liksom inte så här fixat till så att det ska vara så här gamla bilar eller gamla fasader, utan ja, de går runt där i moderna Oslo, men så de här karaktärerna är ju liksom...
Alltså de är i sådana 70-talsstuk.
Ja, de är bruna, cool, gråa, okay, 70-talskaraktärer, och sen så går de runt i moderna Oslo. Det finns många saker man ska kunna lyfta upp, men när man själv är politisk journalist, så ett avsnitt där det är en valkampanj som ska sätta igång, så åker journalisterna, blir medbjudna på Arbeiderpartiet, alltså Socialdemokratiska partiets kampanj genom Oslo, när de ska åka ut till de här olika fylkena, de här regionerna. Och det dricks så otroliga mängder alkohol på den här resan, och det leder till, alltså, bara pannkaka för politiska partiet. Och ja, det är en annan tid, och det är en rolig tid i alla fall att följa med sådär i tv-soffan.
Makta hittar du på arenan.yle.fi.